Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I dagens avsnitt så kommer vi diskutera lite av den senaste forskningen kring autoimmunkost och hypotyreos, eller Hashimoto's. Om du är intresserad av att fördjupa dig mer i forskningen kring kost, tarmflora och autoimmuna sjukdomar så finns sedan några dagar tillbaka våran bok ute i handeln. Den heter Autoimmun handbok. Och där kan du läsa mer om dels om sambandet mellan immunförsvar, kost och livsstil. Men framförallt så får du lära dig att tillämpa det här för minskade symptom. Och för dig som inte har en autoimmun sjukdom för optimering av hälsa helt enkelt.
Ja, vi ska prata om en ny helt färsk studie från USA.
Mm. Ja, den kom ut här bara för, var det 5 dagar sedan? Den 27 april. Så det är helt nytt.
Mm.
Och lite upplyftande så här på våren. Att få en ny studie som visar att det vi hela tiden påstår är korrekt.
Just det. Vi har väntat på den också. Vi har vetat att den har varit på gång. Mm. Det handlar just om AIP, autoimmuna protokollet. Och hur det, vad det ger för resultat just på Hashimoto's.
Just det.
Alltså sköldkörtelsjukdom, underfunktion i sköldkörteln.
Ja, och det är ju en uppföljare till en liknande studie som gjordes på inflammatorisk tarmsjukdom som vi också gått igenom i podden tidigare.
Just det.
Men en helt ny studie från USA som visar att AIP-kosten även ger goda resultat vid Hashimoto's. Den gav då minskade symptom, högre livskvalitet, lägre inflammation, minskat kroppsfett, bättre hudsymptom eller hy på olika sätt och bättre sömnkvalitet samt förbättrad maghälsa. Och det är lite det vi ska, de områdena som vi ska prata om här idag.
Mm.
För väldigt många med sköldkörtelsjukdom upplever nedsatt livskvalitet och fortsatta symptom trots att de medicinerar. Det är väldigt vanligt att man får hormonersättning och ändå har symptom. Och det är därför en sån här studie kan vara intressant. Vi har ju berättat om en lång rad vittnesmål och som man kan ta del av också i de här Facebookgrupperna som där människor vittnar om precis det som studien visar. Att kosten, alltså AIP-kost, kan hjälpa där läkemedelsbehandling nått vägs ände. Och det som vittnas framförallt om är såväl förbättrade symptom, minskad inflammation och minskade TPO-antikroppar också. Jag tänkte om vi skulle beskriva lite kontext först, vad upprepa oss lite, som vi alltid pratar om. Det här med vad autoimmun sjukdom innebär, att det är alltså, när det gäller autoimmun hypotyreos så ja, vid autoimmun sjukdom generellt så attackeras den egna kroppen av det egna immunförsvaret. Och vid sköldkörtelsjukdom så attackeras sköldkörteln. Och det betyder att symptomen kommer därav minskade nivåer av sköldkörtelhormon. Men också av inflammation som uppstår. Som ett resultat av det här urspårade immunförsvaret. Och då kan symptomen yttras i alla delar av kroppen. Men sköldkörtelsjukdom kan innebära både överfunktion och underfunktion. Och det absolut vanligaste är underfunktion och det kallas Hashimoto's. Graves finns också. Och det är en form av hypertyreos där man har en överfunktion istället. Men det är också på grund av en immunologisk autoimmunprocess. Så omkring 90% av dem som ordineras hormonersättning i Sverige. Alltså det är omkring 460 000 svenskar. Får Levaxin. Och de siffrorna är från 2017. Och vad det här betyder att kosten hjälper är ju inte så konstigt egentligen. Det ligger nära till hands i med att immunförsvaret ligger i magen. Och det och vid hypotyreos har man länge vetat att tarmväggen är skadad på samma sätt som nu är vid flera andra autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes exempelvis. Så det har varit känt ganska länge. Det har också länge varit känt att ett antal autoimmuna sjukdomar kan bli bättre av glutenfri kost. Vi ska titta närmare på en sån studie lite längre fram här i som vi ska prata om lite senare. Men den här studien då, om vi ska börja med den, så jag kallar den för Charlottesville-studien, och det blir så här ofrivilligt komiskt, för där har ju Charlottesville är ju känt för andra saker som inte är lika upplyftande kanske. Jag vet inte om du känner till de här kravallerna som har varit Charlottesville. Mm. Men vi får kalla den för det ändå, tänker jag.
För den är gjord där?
Ja, det anses, eller det uppges som huvudort för studien, som omfattade 17 patienter och studietiden var 12 veckor. Och av de här så fullföljde 16 personer Och resultaten var både oväntade och väntade, kan man säga. Och man kan säga att det finns fyra olika kategorier av mått som man använder för att utvärdera effekterna av kostinterventionen. Och det var då frågeformulär kring livskvalitet, symptom, uppmätt inflammation och sköldkörtelfunktion. Och uppmätt inflammation och sköldkörtelfunktion var ju liksom mätningar som är objektiva mått. Och resultaten var, om vi ska gå igenom dem, då högre livskvalitet var väl ett av de främsta. Man såg att både fysisk funktion, känslomässig hälsa kallar man det för, vitalitet, mental hälsa, social funktion, kroppssmärtor och generell hälsa blev bättre. Och det var som en del av det här första batteriet av frågor som man ställde. Sen såg man också minskad inflammation. Och minskad inflammation uppmättes genom två olika mått. Dels totalt mått på vita blodkroppar, som inkluderar då en lång rad olika vita blodkroppar. Lymfocyter, monocyter, eosinofiler och neutrofiler. Och samtliga de minskade i antal, och det sätts ofta i samband med, alltså i och med att man har en pågående inflammation när man har en autoimmun sjukdom, så brukar de vita blodkropparna vara förhöjda, och som förväntat sjönk då mängden vita blodkroppar under studietiden. Visar att det blir lägre inflammation. I studien så uppmättes också inflammation genom CRP, och det är ett vanligt mått inom sjukvården för att mäta mer akut inflammation. Och även det visade en signifikant minskning på 30%. Och förhöjd inflammation i form av CRP är också en riskfaktor. Så att det innebär att de förflyttade står från en högre riskgrupp till en helt normaliserad riskgrupp jämfört med friska frivilliga. Alltså CRP blev normalt, om man det är ett annat sätt att säga. En annan sak som man faktiskt inte mätte, men som var, man uppmätte inte det med någon form av frågeformulär, men det inkluderades fallbeskrivningar av samtliga deltagare. Och då gick jag igenom de fallbeskrivningarna, och 12 av 16 där berättade att de hade olika typer av magsymptom, IBS. Vilket stämmer ganska väl överens med vad vi brukar se. Alltså det är väldigt vanligt med magsymptom och så. Och huvuddelen av dem blev bättre. De uppgav att de blev bättre under studietiden. Så det var ju någonting intressant. Det hade varit bra om de tog med det som kriterier i sina frågeformulär. Men det var mer som en intervjuform då, i de här fallbeskrivningarna. Där framgick också att flera deltagare rapporterar förbättring av hudsymptom som akne och urtikaria, torr hud och eksem. Och det är också i linje med vad vi har för erfarenhet ju. Bättre sömn var en annan. Och det ligger också i linje med det här med IBS. Alltså IBS orsakar också väldigt ofta försämrad sömn. Och försämrad sömn kan orsaka IBS. Så det finns ett nära samband där som man har observerat. Och att deltagarna uppgav bättre sömn var kanske väntat på det sättet, i och med att vi såg en förbättring på magsymptomen. Sen i övrigt då, så av 13 patienter som medicinerade med ersättningshormon, det som i Sverige brukar kallas Levaxin, men som då var ett annat läkemedel i studien. Men av de där 13 så kunde 6 minska sin dos av motsvarande Levaxin då under de här 10 veckorna som studien pågick. Och det föranleddes av ett minskat TSH-värde, vilket är positivt. Vid sidan av det så såg man också ett bättre näringsstatus i form av B12, B6 och B2. Det såg man att att de nivåerna steg hos flera deltagare.
Men vad är egentligen TSH-värde för någonting?
TSH är ett mått på hypofysen skickar ut TSH för att stimulera produktion av sköldkörtelhormon. Så minskat TSH brukar vara ett gott tecken.
Mm. Är det liksom att då skickas det ut, om det är underfunktion i sköldkörteln, så skickas det ut mera TSH för att stimulera?
Ja, exakt.
Och när det då visade att det värdet gick ner, så var det då att hypofysen inte såg samma behov av att
men det brukar
stimulera.
Aldrig bedömas ensamt, utan man kollar på det som ett paket. Med de övriga måtten.
Mm, precis. Men de mätte också TPO-antikroppar.
Ja,
alltså antikroppar mot sköldkörteln, eller hur? Och där såg man inte någon direkt förbättring. Hur tänker du kring det?
Ja, alltså det var lite oväntat. Att man inte såg någon förbättring där. För att vad vi vet så är symptom har varit... Den allmänna uppfattningen har varit att symptom och TPO-antikroppar är korrelerade. Så då hade man kunnat vänta sig att TPO-antikropparna borde ha gått ner med att symptombilden förbättrades avsevärt. Men det gjorde de inte. TPO-antikropparna gick inte ner signifikant under de här veckorna. Och inte heller sköldkörtelfunktionen, alltså T3, T4, reverse T3, ingen av dem där förändrades signifikant. Så att författarna spekulerade i om det kunde vara så att värdena skulle, alltså TPO, det är ett mått på angreppet kan man väl säga från immunförsvaret mot sköldkörteln, att de skulle gått ner med tiden om studietiden förlängdes till 6-12 månader, spekulerade författarna i studien då. Och det är ingen som vet, men däremot så finns det en annan studie som jag kallar för Foggia-studien. Och den är en av väldigt få studier som kollar på just en paleokost eller en AIP-liknande kost vid Hashimoto's. Och det här utfördes då i Italien, i universitetssjukhuset i Foggia, där 108 patienter med Hashimoto's fick äta den här AIP-kosten AIP-liknande kost i 3 veckor. Och där 72 andra patienter utgjorde kontrollgruppen. Och samtliga patienter fick då blodprov tagna precis före och efter, precis som den här Charlottesville-studien. Vad man fann var att där gick TPO-antikropparna gick ner med 44%. Tyroglobulinantikropparna, TG-antikropparna, gick ner med 40%. Och antimikrosomala antikroppar gick ner med 57%. Så här såg man ju den där tydliga effekten på immunförsvaret. Även, alltså inte bara när det gällde mer generell inflammation, utan också specifikt. Så att,
det här var ju också en studie med mycket större grupp som studerades. 108 personer. I den här amerikanska studien så var det bara 16.
Ja, det var ju en pilotstudie.
Det var en pilotstudie, men alltså man måste ändå så här, det är ju ett ganska begränsat urval av personer, 16 personer. Och sen så är det, åt om den här kostar under 10-12 veckor eller någonting.
Ja.
Alltså det är ju en ganska kort tid.
Ja, precis. Det är en kort tid och det finns svagheter med studien som vi skulle ju kunna ta dem nu när vi ändå pratar om dem.
Ja.
Alltså det här är ju, ja men det är en pilotstudie, liten. Det skulle behövts ett större urval för att få tillräcklig effektstorlek. Den saknade det. Den saknade också urvals. Den var inte heller randomiserad helt. Så det fanns ju en möjlighet i alla fall till selektionsbias. Alltså någon form av, vad kallar man det för, jäv.
Mm.
När det gäller urvalet av patienter. Det är en annan svaghet.
Ingen kontrollgrupp.
Nej, precis.
Det hade den italienska studien.
Ja. Och jag menar, det behövs ju då randomiserade kliniska prövningar av större, som är större helt enkelt, för att bekräfta det här. Men jag tycker ändå att studien, tillsammans med Foggia-studien som ändå gav den här tydliga effekten på immunförsvaret också. Och tillsammans med ytterligare studier som har visat att det finns till exempel en studie på, det är också en italiensk studie som visar på samband mellan glutenintolerans och hypotyreos. Och det finns ett stort överlapp där.
Mm.
Och där konstaterar författarna i den studien, vi kan länka den också på bloggen, att citat, de flesta patienter som under ett år uteslöt gluten uppnår en fullständig normalisering av subklinisk hypotyreos. Det var alltså subklinisk. Men det var alltså ett påbörjat angrepp och förhöjda TPO-antikroppar. Och de kunde reversera det då. Det betyder att till och med en glutenfri kost kan påverka sköldkörteln positivt under vissa förutsättningar. Mm. Så man såg en fullständig normalisering av sköldkörtelfunktionen då hos den här gruppen. Och man såg också att tarmväggens funktion återställdes. För där, och det här är patienter som har både och då, ska jag vara tydlig. De har både hypotyreos, de har glutenintolerans och hypotyreos.
Celiaki?
Jag tror inte det var celiaki. Vi ska se här. Jag ska gå in på artikeln. Jo, det var det.
Mm, de hade celiaki och...
Ja. Och hypotyreos. Och det är en väldigt stort överlapp. Och då såg man hur hypotyreosen återställdes. Samtidigt som celiakin återställdes. Mm. Det är ju ganska... Det var inte något väntat.
Nej.
Och behovet av läkemedel minskades eller eliminerades helt. Och framförallt alla patienterna mådde bättre. Så det är också i linje med de två övriga studierna.
Mm. Men ska vi gå tillbaka lite till den här foggiga studien?
Mm.
Där berättade du lite vad du hade gett för resultat. Och sen sa vi att det fanns en kontrollgrupp.
Mm.
Var det någon skillnad då? Mellan kontrollgruppen och den gruppen som inte som genomförde kostförändringen?
Ja, alltså medan förändringsgruppen fick minskad mängd transglutaminasantikroppar. Nej, inte transglutaminas. Tyroglobulinantikroppar och TPO-antikroppar. Och de fick en minskning av samtliga de här relevanta antikropparna. Så fick kontrollgruppen, de fick en ökad attack mot sin.
Alltså, under bara 3 månader.
Ja, men precis. Och det var ju också förväntat. Alltså, normalt så brukar man ju se en försämring av symptombilden.
Mm.
Så det var vad som hände med kontrollgruppen. Och det... I och med att den studien var ensam i sitt slag. Så nu kanske det inte skulle betraktas som etiskt då.
Mm.
Och jag kan tycka att det här är... det etiska vore ju att berätta om den här typen av kostupplägg. I och med att det finns så många vittnesmål. Mm. Och att det nu också finns de här... Att det finns de här kliniska studierna även om de är få. Men,
att det skulle vara oetiskt att ha en kontrollgrupp som inte äter
kanske.
Kosten. Samtidigt så är det så många som inte äter den kosten.
Ja, precis. Och det var nog så. Det fanns inte den övervägen. De hade nog inte förväntat sig det här.
Nej.
Men just det. Vi behöver kanske bara kort gå igenom lite vad som skilde kostuppläggen. AIP, så att, för det är relevant.
Mm.
Det här var ett kostupplägg som exkluderade... Ägg, baljväxter, mejeriprodukter, bröd, pasta, frukt och ris. Så det var en lågkolhydratkost kallar de det för då.
Mm, det var det.
I praktiken så inkluderade man kött, fisk, fågel, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Alltså det var en AIP-kost. Den enda skillnaden var att potatisväxter och nötter ingick i kosten. Mm. I princip. Så. Sen så hade de också, de föreskrev ett lågt intag av kolhydrater, 12-15 energiprocent, protein 50-60%, vilket är väldigt högt, det är lite för högt tycker jag kanske, och fett 25-30%. Men utan att recensera den där kosten allt för mycket så kan man bara konstatera att det som skilde var potatisväxter och nötter, annars var det en AIP-kost.
Ja, och sen att de hade uteslutit vissa grönsaker, eller hur?
Ja, just det. De hade
ju,
ja, precis. Jag betraktar inte det som viktigt. Men, och det är en helt annan podcast kanske.
Mm, men de hade ändå uteslutit det. Så det vet vi ju inte om det påverkade. Men vi tror inte att det påverkade. Utan vi tror att de hade uteslutit alla tarmirriterande livsmedel, allergener, processad mat. Precis som man gör i AIP.
Ja, exakt.
Och det blir ju helheten i kosten som blir relevant här.
Även om de kallar det för en lågkolhydratkost så jag anser väl inte att det är essensen av dieten, vilket makroenergiintag de hade.
Mm.
Det är ju det kvalitativa som är intressant här.
Mm.
Så de kanske lyfter fram fel saker i sin rubrik och det har gjort att inte så många har hittat den här studien.
Mm.
Jag tror att vi ska vara försiktiga med att förvänta oss för många stora studier. För det är väldigt dyrt att göra den här typen av kliniska studier. Och som bekant så finns inte pengarna inom koststudier. Det är väldigt få forskare som är intresserade av att göra koststudier för att pengarna finns inom farma. Och det betyder att det kommer inte, jag menar, människor behöver sätta mat på bordet och de behöver klara sin försörjning och livhanken, och det speglar hur det ser ut med forskningen. Så att det är svårt att få forskare att intressera sig för kosten, och det, i och med att det är så dyrt, så kanske man ska förvänta sig att det kommer stora, det kanske inte kommer stora studier på det här, på AIP-kost. Det kommer kanske vara en lång serie pilotstudier, kanske. Och jag tycker man kan avfärda tveksamheter mot att använda AIP, som, i och med att vi har, den här studien bekräftar det som man sett så många gånger tidigare, nämligen att det inte finns några, det finns inte några negativa biverkningar. Och det finns ju då, det har ibland framförs åsikten att, ja, men det är ju, det sänker ju livskvaliteten. Man har hittat det på personer som följer en glutenfri kost, att det kan påverka livskvaliteten negativt.
I och med den restriktiva kosthållningen, ja, som det innebär, inte på andra sätt, utan att man kan tycka att det är tråkigt.
Nej, men precis, att man känner att det är tråkigt, och det blir ju en subjektiv bedömning som också är beroende av kontext. Alltså vem är det som, jag tycker inte man kan använda det, då måste man ju då ta hänsyn till varje patient. Vad har den personen för kontext? Och den här studien, den visar att det måste inte. Tvärtom kan man få en bättre livskvalitet. Inte alls försämrad, utan förbättrad på alla plan. Och ändå följa ett upplägg som AIP, som kanske är den mest begränsade formen av diet. Och allra mest ambitiös och nitiskt. Så att bara utesluta gluten. Vi tycker inte
att det är så stor sak.
Nej, jag tror att det beror mycket på vad man har för inställning, helt enkelt. Ja, och det kan man jobba med. Ja, så det var en intressant sak.
Precis, och det kanske, sådana här studier kanske gör det lättare också att göra en sån typ av förändring, i och med att man, om man ska orka igenom en förändring, så är det ju, ska man kunna tro på det. Så nu finns det i alla fall två studier som just har studerat Hashimoto's.
Ja.
Möjligtvis tre.
Ja, sen finns det ju en jättelång rad studier som visar att uteslutning av gluten kan påverka en lång rad olika autoimmuna sjukdomar. Det finns kanske ett,
ja, men där har vi ju skrivit hur mycket som helst i autoimmun handbok. Så där kan man ju gå in och läsa. Men jag menade just kring sköldkörteln och hypotyreos.
Ja, precis. Det här är specifikt för det. Och en annan sak som jag tyckte var intressant, det är ju att, och det här missar man ganska ofta, att studien visade att vi såg att man kunde förbättra en lång rad sidosymptom. Det är väldigt vanligt när man har sköldkörtelbesvär att man också har muskelsmärtor, ledvärk, huvudvärk, alltså kroniska besvär. Och det är någonting som, det är någonting som vi ser i alla autoimmuna sjukdomar. Och något som är på ett växande problem i Sverige. Och jag kommer tänka på det här lite när jag såg den här Josefin Nilsson-dokumentären. När hon var beroende av opiater. Och det där är någonting som drabbar allt fler. Och det är ingen som pratar om det. Mellan 2006 och 2017 så ökade förskrivningen av oxycodon med 400% i Sverige. Så man kan väl inte säga att det är ett problem på samma sätt som det har varit i USA, där vi har tiotusentals människor dör varje år, när man började reglera oxycontin började regleras, och då gick människor över till fentanyl och heroin och sådana saker. Att det orsakade otroligt en katastrof, en epidemi helt enkelt, av väldigt många dog. Det är väl inte riktigt samma läge i Sverige. Men den autoimmuna kosten här hjälpte ju mot de här kroniska besvären, som är samma kategori av besvär som man förskriver opiater för i Sverige. Så här har vi någonting som helt saknar kända biverkningar. De enda kända biverkningarna är att man mår bättre, får högre livskvalitet, man går ner i vikt och man får mindre besvär av den sjukdom man har. Det är biverkningarna. Och de ger en effekt som är jämförbar med det som vi ser av opiater. I de här ytterst begränsade studierna i och för sig. Men det är, man kan inte jämföra opiater som har risk för skapande av beroende och dessutom biverkningar.
med någonting som saknar biverkningar. Och där, det går inte att säga att vi behöver ha samma evidens.
Nej, men och i det stora hela där när man pratar om ledsmärtor och inflammation på olika sätt i kroppen, så är ju det lika, liksom, det är också väldigt relevant för de här personerna. Det är ju inte bara relevant att TPO-antikropparna går ner. Alltså, det är ju viktigt såklart, för man vill ju att det ska bli bättre också i relation till sköldkörteln. Men om man säger samtidigt som TPO-antikropparna inte gick ner, så blev det ju bättre kring inflammation och ledsmärtor och matsmältningen, eller hur?
Ja.
Det var ju några områden. Och det är ju det som på något sätt är det synliga, de synliga symptomen som man har.
Ja.
Som man verkligen känner av. Man känner ju kanske inte om man hur TPO-antikroppen är.
Nej, vi behandlar ju inte, alltså det är ju symptom ständigt som vi försöker betona.
Mm.
Och att behandla markörer eller behandla olika typer av uppmätta data, det är inte, man ska inte stirra sig blinda på dem helt enkelt, utan de brukar följa med symptomen i längden.
Mm. Men sen är det väl så när vi pratar om olika autoimmuna sjukdomar, att vi, när man brukar prata om att olika autoimmuna sjukdomar tar olika lång tid för att kosten ska kunna bidra till en läkning, alltså beroende på vilken del av kroppen som har angripits.
Just det.
Då brukar vi väl ändå säga att just sköldkörteln och liksom körtlar är ju sånt som kan ta längre tid.
Ja.
Så utifrån det perspektivet så är det ju verkligen en kort studie.
Ja, det är det ju. Och samtidigt, precis, att man såg ju inte någon förändring där positivt när det gäller produktionen. Eller hormonnivåerna.
Mm.
Nej, precis. Körtlar, specialiserade vävnader, återhämtas ju långsammare. Och man kan ju tycka att man borde ha en längre tid för att göra studierna generellt. Samtidigt så såg man ju i Foggia-studien ett resultat på TPO-antikropparna som på bara några veckor.
Mm.
Och vi vet helt enkelt inte vad det här betyder.
Nej.
Utan vi vet att i alla de studier som har gjorts så har man sett positiv effekt på symptomen och livskvaliteten och en lång rad sidosymptom. Sen så visar inte alltid effekt på TPO-antikropparna, och vi får se vad senare studier säger. Det här var som sagt en mindre.
Mm. Ja, men jättebra.
Bra.
Ja, men då har vi pratat om den, och vi länkar till alla de här studierna såklart.
Mm.
Mm. Bra, ja. Tack för det.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.